4.3. Nervsystemets sjukdomar, sidan 205. Vid skador och sjukdomar på nervsystemet kan både vår förmåga att ta emot information från omgivningen och hur vi förmedlar och lagrar den informationen i hjärnan påverkas. Multipel skleros, MS. Multipel skleros, MS, är en neurologisk sjukdom som drabbar hela centrala nervsystemet. Sjukdomen orsakar olika symptom beroende på var skadan finns. Vanliga symptom är dubbelseende, koordinationssvårigheter samt sluddrigt tal. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor. Varje år insjuknar cirka 130 000 personer i Sverige. Orsak: MS är en autoimmun sjukdom. Vid MS frisätter kroppens lymfocyter ett ämne som gör att myelinet runt nervcellernas axon inflammeras. När myelinet bryts ner leder det till att signalen i nervcellen går långsammare, vilket ger sjukdomen dess symptom. Autoimmun, immunförsvarets skadliga angrepp på kroppens egen vävnad. Sidan 206. Orsaken till varför myelinet förstörs är okänd, men man vet att det finns en viss ärftlighet och att detta också är kopplat till vilken del av världen man kommer ifrån. Det finns även olika teorier om vilka de utlösande faktorerna kan vara, bland annat nämns virus, miljöfaktorer och rökning. Symptom. Sjukdomen börjar ofta i 30-årsåldern med något eller några av följande symptom: synnervsinflammation med dubbelseende, koordinationsstörningar, sluddrigt tal, störd blås- och tarmfunktion, smärta, trötthet, nedsatt kognitiv förmåga, stickningar, domningar samt muskelsvaghet. De flesta får skov av symptom och förbättras dessemellan. Ibland övergår sjukdomen i en mer progressiv form med kontinuerlig försämring. Diagnos. Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistoria, neurologisk status, lumbalpunktion samt MR, magnetkameraundersökning. Behandling. Under ett pågående skov ger man ibland infusion med kortison. Skoven försöker man förebygga under skovfria perioder med inflammationsdämpande medel. Bromsmedicin med injektion av beta-interferon har visat sig ge goda resultat. Vid en aggressiv sjukdomsbild ges ibland cytostatika behandling som hämmar cellernas delning för att dämpa immunförsvaret. Man försöker också behandla sjukdomens symptom såsom spasticitet, smärta och svällningssvårigheter. Det är viktigt med rehabiliterande åtgärder som sjukgymnastik och arbetsterapi, men all personal runt patienten är viktig i detta arbete. Olika typer av hjälpmedel ordineras för att det dagliga livet ska fungera så bra som möjligt. Även bostads- och arbetsplatsanpassning kan bli aktuellt. Sidan 207. Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom gör att patienten får långsamma, stela rörelser, sväljsvårigheter och blir skakig. Orsak. Sjukdomen orsakas av en brist på signalsubstansen dopamin. Bristen är en konsekvens av en successiv förlust av nervceller i hjärnan, vilket gör att nervimpulser inte kan ta sig fram och man får den typiska symptombilden. Varför dopaminbristen uppkommer är okänt, men man vet att det finns en viss ärftlighet. Det finns också en sekundär Parkinson som orsakas av biverkningar från läkemedel som till exempel neuroleptika. Symptom. Sjukdomen kan finnas i kroppen 10-15 år innan den visar sig och sjukdomsdebuten kommer sent i livet. Symptomen vid Parkinson är långsamma rörelser med nedsatt balans och förlorad finmotorik, hypokinesi. Sjukdomen påverkar också tankar och tal och personen får sväljsvårigheter. En del blir skakiga i armar och ben, tremor, och handstilen förändras och blir mindre, så kallad mikrografi. Kugghjulsfenomen i lederna förekommer och innebär att leden rör sig stegvis som om det fanns kugghjul i den. Patienten blir oftast stel, rigid, får svårt att påbörja rörelser och får en utslätad ansiktsmimik. Diagnos. Diagnosen ställs med hjälp av den typiska kliniska bilden, den så kallade Parkinson-triaden, hypokinesi, rigiditet och tremor, samtidigt som man kan konstatera att inga andra nervskador finns. Behandling. Parkinson behandlas genom att man tillför läkemedel som innehåller L-dopa. Denna läkemedelssubstans är ett förstadium till dopamin och hjärnan kan med hjälp av denna tillverka en viss mängd dopamin så att symptomen förbättras. Man kan inte ge färdigt dopamin eftersom det inte kan passera blod-hjärnbarriären. Det är viktigt att läkemedlet ges på exakt rätt tidpunkter för att upprätthålla en jämn koncentration i kroppen. Sidan 208. Överdosering av L-dopa ger kraftiga motoriska och psykiska biverkningar. Försök görs med att transplantera dopaminproducerande celler. Även elektrostimulering prövas. Sjukgymnastik och arbetsterapi är viktiga inslag i behandlingen, liksom intag av energirik kost. Epilepsi. Det finns olika typer av epilepsianfall beroende på vilka delar av hjärnan som är involverad och vilken spridning anfallet har. Anfallen beror på en plötslig och tillfälligt ökad nervaktivitet i storhjärnans bark, så kallade elektriska urladdningar. Vid vissa typer av epilepsi har personen muskelryckningar, vid andra inte, och vid vissa typer av epilepsi är personen medvetslös. Orsak. Oftast vet man inte orsaken till varför det blir en ökad nervaktivitet i storhjärnans bark, men en ärftlig faktor kan ses. Vid extrem trötthet, hög feber, hormonella störningar såsom vid graviditet, stress och vid lågt blodsocker och förgiftningar sänks kramptröskeln, vilket kan leda till ett epilepsianfall. Utlösande faktorer kan också vara hyperventilation, elektrolytrubbningar, ljud- och ljusstimulering samt alkoholabstinens. Anfall kan även utlösas av hjärntumörer, stroke, yttre våld samt infektioner i hjärnan. Symptom. Man brukar dela in anfallen i partiella och generella anfall och symptomen mellan dessa skiljer sig åt. Partiella anfall. Vid partiella anfall som börjar fokalt och som sedan sprider sig vidare visar sig symptomen på olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som aktiveras. Personen har ofta aura-fenomen, vilket innebär en förkänning av att ett anfall kommer. Medvetandet behöver inte påverkas, men kan vara lätt sänkt. Motoriska symptom man ser är ryckningar eller stelhet i en eller flera delar av kroppen, och sensoriska symptom är olika lukt, syn, känsel, hörsel och smaksensationer. Sidan 209. Ett partiellt anfall kan övergå till ett generellt anfall. Ordförklaring föregående sida. Fokalt, inom ett begränsat område. Åter sidan 209. Generella anfall. Vid generella anfall är båda hemisfärerna i hjärnan engagerade. De symptom som kan förekomma är kortvariga frånvaroattacker, så kallade absenser, vid vilka personen är okontaktbar, stel, stilla och stirrar rakt fram. De kan vara från sekunder till minuter. Kortvariga muskelryckningar i båda armarna, så kallade myokloniska anfall. Medvetandet är inte påverkat. Vid ett så kallat toniskt kloniskt anfall blir personen medvetslös och faller omkull. Först får personen en kramp där hela kroppen blir stel, därefter börjar muskelryckningar i hela kroppen. Det blir en sympatikusaktivitet med hög puls och blodtrycksstegring. När krampen släpper blir det en muskelslapphet som även inkluderar sfinktrar runt urin- och ändtarmsöppning, vilket kan innebära urin- och avföringsavgång. Efter anfallet är personen mycket trött. Ett generellt anfall varar vanligen några minuter och går över utan behandling. Status epilepticus är ett allvarligt och livshotande tillstånd som antingen innebär att personen får flera anfall utan att hinna återhämta sig eller får ett anfall som varar längre än 30 minuter. Vanligen brukar man ha som gräns att anfallet inte ska överstiga 5 minuter. Om inte anfallet hävs kan det ge hjärnskador. Det är därför viktigt att omedelbart tillkalla ambulans och föra personen till sjukhus om inte anfallet går över. Diagnos. För att få diagnosen epilepsi krävs det flera anfall utan att de har provocerats fram. Diagnosen ställs genom sjukdomshistorien, anamnes, och kompletteras med EEG och eventuellt med ett sömn-EEG. Övriga undersökningar som görs är neurologstatus, ögonbottenundersökning, magnetresonansundersökning och datortomografi. Blodprov kontrolleras för att utesluta andra orsaker, till exempel blodsocker. Sidan 210. Behandling. Under ett anfall är det viktigt att stanna hos personen och se till att vederbörande inte skadas av omgivningen. Man kan till exempel se till så att personen inte befinner sig på en farlig plats, som en gata, hög höjd eller liknande, och se till att luftvägarna är fria. Ibland har personen med sig stolpiller med kramplösande läkemedel som ska tas vid ett anfall. Efter anfallet läggs personen i stabilt sidoläge. Det kan bli aktuellt att hjälpa personen hem. Om personen inte har haft kramper förr, om en skada har uppstått eller om allmän tillståndet är påverkat bör personen tas till sjukhus. Vid status epilepticus, se generella anfall ovan, ska personen föras till sjukhus. Läkemedel, så kallade antiepileptika, ges för att förebygga anfall. Vid svårkontrollerad epilepsi kan kirurgi erbjudas. Övrigt. Vid epilepsi finns vissa begränsningar när det gäller att få körkort. För att få körkort krävs att det gått 1 år sedan senaste anfallet och för högre behörighet, till exempel yrkeschaufför för taxi, buss och lastbil, krävs 10 års anfallsfrihet. En person med epilepsi bör inte bada ensam på djupt vatten. Det finns också vissa restriktioner i yrkesval, till exempel är det inte lämpligt med yrken som flygare eller dykare. Cerebrala cirkulationsstörningar. Hjärnan skadas om inte blodförsörjningen till hjärnans delar är tillräcklig. Detta kan uppstå på olika sätt. Det kan vara tillfälliga störningar i blodförsörjningen som vid TIA eller bestående störning som vid stroke. Transitorisk iskemisk attack, TIA. TIA, transitorisk iskemisk attack, innebär att det blir syrebrist i hjärnan på grund av ett tillfälligt förminskat blodflöde till hjärnan. Detta ger symptom som muskelsvaghet, synnedsättning och talsvårigheter. Dessa symptom kvarstår högst 24 timmar. TIA-attacker har i princip samma symptom som stroke, men de är lindrigare, färre och kvarstår inte. TIA bör diagnostiseras och behandlas då det är en allvarlig signal om att en stroke kan vara på gång. Sidan 211. Stroke. Stroke kan ha många namn såsom cerebrovaskulär insult, cerebral insult, hjärnblödning, hjärninfarkt eller slaganfall. Det är i princip samma symptom, men av 2 olika orsaker. 85% av strokefallen beror på tromboser, embolier eller förträngningar i kärlen och 15% beror på blödningar i hjärnan. I båda fallen blir det en syrebrist i hjärnan som skadar nervvävnaden, vilket ger bestående neurologiska symptom. Det är lika många män som kvinnor som drabbas. Trombos, blodpropp som bildas på stället. Emboli, liten blodpropp som fyller med cirkulationen. Orsak. Orsaken till stroke är syrebrist i hjärnan. Detta kan bero på förträngningar i hjärnans blodkärl, blodproppar eller blödningar. De som löper störst risk att få stroke är personer som röker, har högt blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, är fysiskt inaktiva, överviktiga, har högt alkoholintag, hög ålder samt de med förträngning i halspulsådern. Symptom. Symptomen beror på var hjärnskadan sitter samt hur stor del av hjärnan som skadats. Om skadan sitter på vänster sida i hjärnan så visar sig symptomen på höger sida av kroppen och tvärtom. Det beror på att utgående motoriska nerver korsas i ryggraden. Vid insjuknandet kan symptomen vara intensiv huvudvärk, yrsel, illamående, sänkt medvetande eller medvetslöshet, urin, fäsesavgång samt halvsidig förlamning. Symptom som kan bli bestående är halvsidig förlamning, hemiplegi, förlamning av halva ansiktet, facialis pares som visar sig som hängande mungipa och svårighet att kontrollera ögonlocket, oförmåga att hålla urin och eller fäses, inkontinens. Afasi innebär att man inte får fram orden och eller inte förstår orden samt svårighet att läsa och skriva. Sidan 212. Apraxi, svårighet att känna igen och komma ihåg hur vanliga saker hanteras, exempelvis hur man använder en gaffel. Synfältsbortfall, hemianopsi, på båda ögonen av antingen höger eller vänster synfält. Svårigheter att uppfatta sin förlamade sida av kroppen, så kallad neglect. Koordinationssvårighet och förändrad tidsuppfattning. Sväljsvårigheter, dysfagi och obstipation. Personlighetsförändring med förändrat känsloläge, oftast gråtmildhet, försämrad koncentration, ljus- och ljudkänslighet, ökad uttröttbarhet samt depression är vanliga. Hur stor skadan är samt hur fort personen kommer under behandling påverkar hur många symptom som blir bestående. Diagnos. Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien, anamnes, och kompletteras ofta med andra undersökningar såsom datortomografi, neurologisk status, EKG samt mätning av blodflödet i halspulsådern. Blodprov med kontroll av blödningsstatus tas inför en eventuell behandling med blodförtunnande läkemedel. Behandling. Behandling ges efter det att man med hjälp av datortomografi kontrollerat om det rör sig om en blödning eller trombos. Det är av oerhört stor vikt att en patient med misstänkt stroke snabbt kommer till sjukhus och att orsaken till stroken snabbt blir fastställd genom datortomografi. Om orsaken är en trombos eller emboli ska trombolysbehandling påbörjas inom 3-5 timmar. Trombolysbehandling kan lösa upp den blodpropp som täpper till ett kärl så att passagen i kärlet åter blir fri, vilket avsevärt minskar risken för bestående skador. Om orsaken är en blödning i hjärnan kan det bli aktuellt med operation och patienten bör då snabbt komma till ett sjukhus som kan utföra sådan avancerad kirurgi. Sidan 213. Efter det akuta skedet bör orsaken till varför patienten drabbats åtgärdas. Beror embolin på ett förmaksflimmer behandlas detta för att undvika att fler embolin bildas. För att minska risken för nya tromboser ges blodförtunnande läkemedel, så kallad antikoagulantia. Blodtryckssänkande läkemedel ges vid högt blodtryck. Om orsaken är en förträngning av halspulsådern görs en operation för att förbättra passagen i detta kärl. Omvårdnad, vårdtid och typ av behandling beror på hur stor skadan är, patientens förmåga och vilka symptom stroken har orsakat. Ibland behöver en patient hjälp med alla basala funktioner som till exempel personlig hygien och näringsintag, medan andra patienter klarar mer själva. Rökstopp och möjligt regelbunden motion ordineras alltid. Rehabilitering ges utifrån symptomen. Den innebär oftast att både sjukgymnast, logoped och arbetsterapeut är inblandade för att ge hjälp och stöd. Man räknar med att förbättring kan ske under så lång tid som 2 år efter insjuknandet. På många sjukhus finns idag så kallade strokeenheter där specialutbildad personal arbetar. ALS, amyotrofisk lateralskleros. ALS är en ovanlig sjukdom, men det skrivs en del om personer med denna sjukdom i massmedia på grund av den besvärliga situation som sjukdomen innebär. Nervceller som styr musklerna i kroppen, motoriska nerver, dör med följd att musklerna inte kan arbeta utan förtvinar. Det finns idag ingen bot för sjukdomen och 50% dör inom en 3-årsperiod efter insjuknandet på grund av att andningsmuskulaturen förlamas. Det är fler män än kvinnor som får ALS. De flesta insjuknar vid 45-75 års ålder. Årligen får cirka 200 personer sjukdomen i Sverige. Orsak. Det finns en viss ärftlig faktor. Hos 10% av de personer som får ALS finns det i släkten. Varför sjukdomen uppstår vet man inte. Teorier som framförts är virus, autoimmunitet, förgiftningar eller för stor produktion av en transmittorsubstans. Nervcellerna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen som styr muskulaturen dör. Sidan 214. Symptom. Tidiga tecken på sjukdomen är att man snubblar, tappar balansen eller tappar saker. Talet försvåras och blir sluddrigt på grund av att tungan påverkas. Det blir en spastisk eller slapp förlamning av skelettmuskulaturen. Det är vanligt med små muskelryckningar som kan komma och gå. De flesta får svällningssvårighet, dysfagi, vilket kan innebära att det samlas mycket saliv i munnen som då rinner ut. Det finns då risk att personen får näringsbrist på grund av svällningsproblem. Många drabbas också av känslomässiga svängningar där personen mot sin vilja och utan sammanhang börjar skratta eller gråta, vilket man anser beror på en skada i pannloben. Trötthet är också vanligt. Sjukdomen fortskrider progressivt, vilket innebär att den hela tiden gradvis försämras. Diagnos. Diagnosen ställs genom sjukdomshistoria, anamnes, och genom att utesluta andra sjukdomar med hjälp av till exempel MR, magnetkameraundersökning, och lumbalpunktion. Diagnosen bekräftas av EMG, elektromyografi, vilket är en undersökning där man med hjälp av små nålar testar hur musklerna reagerar på nervstimulering. Behandling. Någon botande behandling finns inte. Vården är symptomatisk och syftar till att underlätta i det dagliga livet och att ge så hög livskvalitet som möjligt. På de flesta större sjukhus finns det personal som arbetar i ALS-team med kunskap från flera olika specialiteter. Personen behöver kontakt med specialister under hela vårdtiden, men de flesta patienter kan fortsätta att bo hemma. En logoped kan hjälpa till att hitta sätt att kommunicera och tekniker för att svälja. När svällningssvårigheterna är för stora så opereras en PEG, percutan endoskopisk gastrostomi, in som är en ingång direkt i magsäcken där näring i form av flytande föda kan ges. Hosthjälp av olika slag ges och kompletteras eventuellt med sugning av luftvägarna för att bli av med segt sekret. Läkemedel innehållande acetylcystein ges och gör slemmet mer tunnflytande. Det finns läkemedel som har visat sig förlänga överlevnaden och bromsa upp förloppet. Man vet dock inte varför det har effekt. För att lindra muskelspasmer och muskelkramp kan man ge lugnande läkemedel, sedativa eller antiepileptika samt sjukgymnastik. Sidan 215. Det behövs även mycket psykologiskt stöd. Demenssjukdom. Demens är samlingsbegrepp för en rad olika diagnoser där det gemensamma är en försämring av intellektuell, kognitiv förmåga, känslomässig kontroll samt en försämring av den praktiska förmågan att klara av det dagliga livet. Minnesstörningar finns alltid. Demens indelas i primära och sekundära förändringar. Till primär demens räknas Alzheimer, frontallobsdemens och Lewy body demens. Till sekundär demens räknas demenssjukdomar som orsakas av blodkärlsskador i hjärnan, så kallad vaskulär demens. orsak till primär demens. Vid primär demens ses ofta en ärftlighet och vid Alzheimer finns det till 80% ytterligare personer med diagnosen i släkten. Vid Alzheimers demens är det nervcellerna i hippocampus, tinning och hjässloben som tillbakabildas och inte längre kan kommunicera med varandra. Plackbildning i hjärnans cortex tros också bidra till sjukdomen. Även vid frontallobsdemens finns ärftlighet och ungefär 50% av barnen till drabbade föräldrar får sjukdomen. Vid frontallobsdemens sker en nedbrytning av nervceller i tinning och pannloben. Personer med frontallobsdemens dör oftast inom 5-10 år. Orsaken till Lewy body demens är att nervimpulsen inte fortleds som den ska på grund av små proteinansamlingar i nervcellerna. Orsak till sekundär demens. Sekundär demens föregås oftast av högt blodtryck och sjukdomar i hjärnans blodkärl, så kallad vaskulär demens, och orsakas av till exempel blodpropp, trombos eller emboli eller blödning. Bildtext. För att ställa rätt diagnos vid demens är sjukdomshistorien viktig. Här kan närstående bidra med viktig information. Sidan 216. Andra orsaker till sekundär demens är tumörer, hydrocefalus, restsymptom efter blodtrycksfall, underfunktion av sköldkörtlarna, hypotyreos, B12-brist, infektioner, Parkinsons sjukdom och alkoholism. Risken att drabbas av både primär och sekundär demens ökar vid hög ålder, rökning, diabetes, övervikt samt upplevd isolering. Symptom. Beroende på vilken typ av demens det rör sig om så kan symptomen variera. Vid Alzheimer är koncentrationssvårigheter och en oförmåga att uttrycka sig utmärkande. Personligheten är inte förändrad. Närminnet försämras först, sedan långtidsminnet, och personen får svårt att hitta i närmiljön och har svårigheter med praktiska saker. Det är inte ovanligt med ångest och oro. Det är ett långsamt insjuknande. Vid frontallobsdemens är en förändring av personligheten vanlig. De drabbade kan verka distanslösa och har svårt med socialt beteende. De hittar ofta på berättelser och kan ibland fascineras av siffror. Vid långt framskriden demens kan personen bli aggressiv. Personer med Lewy body demens faller ofta. Medvetandenivån skiftar och personen sover mycket även under dagtid. Personen kan ha hallucinationer och talar utan sammanhang. Personer med vaskulär demens har oftast ett plötsligt insjuknande och symptomen är kopplade till var skadan finns. Personligheten är oftast oförändrad. Det är vanligt med ångest och oro. Personerna får ett konkret tänkande och har svårigheter med abstrakta begrepp. Uttalad trötthet och förlångsamt rörelsemönster är andra symptom. Personerna är ofta medvetna om sin situation samt sina minnesstörningar. Diagnos. För att ställa diagnos är sjukdomshistorien, anamnesen, viktig. Här kan närstående bidra med viktig information. Ärftlighet, personlighet och eventuella tidigare skador kontrolleras. Andra undersökningar är neurologstatus, blodtryck, blodprov, EEG, EKG, datortomografi, MR, magnetkameraundersökning och lumbalpunktion. Detta för att fastställa diagnos och utesluta andra sjukdomar. Sidan 217. Personens psykiska status, koncentrationsförmåga, stämningsläge, upplevelse av minskad förmåga, svårighet att hitta ord, svårighet att räkna och förändrad kontaktförmåga bedöms. Ibland ser man så kallad head turning sign, vilket innebär att man vid frågor vänder sig till närstående för att få bekräftelse på att man har svarat rätt. Om personen har svårigheter med abstrakta begrepp och att utföra uppgifter så går man vidare med ett så kallat mini-mental test. Mini-mental test. Be att få ställa några frågor som testar minnet. 1. Datum, månad, veckodag, årstid, år. 5 poäng. 2. Sjukhus, gata, Våningsplan, stad, landskap, land, 5 poäng. 3. Repetera 3 föremål, till exempel äpple, lampa, cykel, 3 poäng. 4. Be patient räkna baklänges 100 minus 7 tills du säger stopp 5 gånger. 93, 86, 79, 72, 65. Varje korrekt subtraktion ger 1 poäng, 5 poäng. Om svårigheter med baklängesräkningen, be patient stava till konst baklänges, T-S-N-O-K, 5 poäng. Ta det högsta av de 2 poängen. 5. Fråga efter de 3 föremålen, 3 poäng. 6. Visa en penna och en klocka, be patient benämna, 2 poäng. 7. Repetera, eleven löste en krävande uppgift, 1 poäng. 8. Trestegsuppmaning. Ta pappret i höger hand, vik det en gång på mitten, lägg det på golvet, 3 poäng. 9. Läs och följ uppmaningen, blunda, 1 poäng. 10. Skriv en fullständig mening, 1 poäng. 11. Kopiera figur, 2 överlappande femhörningar, 1 poäng. Man kan som mest få 30 poäng i testet. Blir resultatet på testet 27 poäng eller därunder bör patienten demensutredas. Källa www.viss.nu. Behandling. Symptomatisk läkemedelsbehandling ska ges om personen är deprimerad, har oro eller ångest. Det finns vissa läkemedel som har visat sig fördröja utvecklingen. Det finns läkemedel som personer med framskriden demens kan få för att klara av sitt dagliga liv bättre. Personen bör få möjlighet att komma ut i dagsljus dagligen, vilket kan leda till en förbättrad sömn. Sidan 218. Lättare träningsprogram, aktivering och social kontakt bör ges. Stöd och information till anhöriga är viktigt. God omvårdnad och omsorg är oerhört viktigt. Behandling och omvårdnad individualiseras beroende på typ och grad av demens. Terminologi. Afasi. Oförmåga att tala och eller förstå ord. Anamnes. Sjukdomshistoria. Apraxi. Oförmåga att förstå sakers funktion. Dysfagi. Svällningssvårighet. Depression. Svår nedstämdhet. Emboli. Liten blodpropp som följer med cirkulationen. Facialis pares, ansiktsförlamning. Hemianopsi, synfältsbortfall. Hemiplegi, halvsidigt förlamad. Hydrocephalus, vattenskalle, ökad produktion av järnvätska. Hypokinesi, långsam stel rörelsegång. Inkontinens, oförmåga att hålla urin och eller avföring. Neglekt, oförmåga att uppfatta den ena sidan av kroppen. Obstipation, förstoppning. Percutan endoskopisk gastrostomi, PEG. En inlagd sond via bukväggen till magsäcken genom vilken man kan ge näring. Skov. Sjukdomen kommer förvärras i intervaller med tillfriskning, förbättring emellan. Rigid, stel. Transitorisk ischemisk attack, TIA. Kortvarig syrebrist i hjärnan utan kvarstående symptom. Tremor, skakighet, trombos, blodpropp. Sidan 219. Instuderingsfrågor. 1. Vilka är symptomen på sjukdomen MS? 2. Vad sker fysiologiskt i hjärnan vid ett MS-skov? 3. Vad är orsaken till Parkinsons sjukdom? 4. Vilka är symptomen vid Parkinsons sjukdom? 5. Vad är den medicinska behandlingen vid Parkinsons sjukdom? 6. Vad kan vara orsaken till epilepsi? 7. Hur brukar man dela upp epilepsi utifrån anfallen? 8. Hur ställer man diagnos vid epilepsi? 9. Hur ska du hjälpa en person som har ett epileptiskt anfall? 10. Vad kan orsaka en stroke? 11. Vilka personer ligger i riskzonen för att få stroke? 12. Vilka är symptomen vid stroke? 13. Hur ställer man diagnosen vid stroke? 14. Vad är den medicinska behandlingen vid stroke? 15. Vilka är symptomen vid ALS? 16. Nämn olika typer av demenser. 17. Vilka orsaker kan finnas till demens? 18. Vilka personer ligger i riskzonen för att utveckla demens? 19. Beskriv symptomen för de olika demenserna. 20. Hur ställs diagnosen vid demens? Sidan 220.